Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett McLobel och John D. Campbell.
Mahaja la Suède, Mahaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Mahaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade spår. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag kör på tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem!
Tisdag och Trottosports podcast, och det är ju inte vilken vecka som helst. Det är ju... Ska vi ta det med en gång? Reda ut. Är det det största loppet man kan vinna i Sverige? Tycker ni det?
Är det derbyt eller derbyt, tror jag vi skulle reda ut, men det gjorde vi förra året, va?
Ja, det får vi.
Alltså många tycker att det är det finaste och största, och man brukar hänvisa till att varje häst får en chans i, om man ska jämföra med elitloppet, man kan få en, två, tre, fyra, fem eller sju chanser som sant eller hur det var.
Ja, just det.
Travsportens blå band, det borde väl vara det finaste som finns att vinna då.
Det var det långa svaret, men ditt svar är alltså ja.
Nej.
Nej. Magnus?
Ja, men jag tycker det kröner de här tre säsongerna som en kull har på något sätt innan de är vuxna och flygfärdiga och ska ut och tävla mot alla andra på något sätt. Det är liksom examen ändå, plus att det är ju något speciellt ändå. Vi återkommer väl till alla de här, inte till samtliga uttagningslopp, men just den här tisdagen och hela det här. Det är ju den uttagningsdag som ändå är den mest speciella också, tycker jag. Så att, nej, jag tycker nog att det är så. Att det är det. Jag svarar ja på din fråga.
Och jag håller mig...
Nej, du behöver inte svara. Vi vet vad du tycker.
Jag håller mig mer fördomligt kort och säger bara ja.
Jag skulle nog kunna hålla med lite grann.
Vilket skulle du säga, vilket, om du säger nog nej, vilket är...
Nej, men det är möjligt att jag har missuppfattat frågan. Men vilket lopp vill du helst vinna?
Mm, ja, okej. Okay. Och då skulle du vilja vinna?
Storchampionatet. Självklart.
Det var ju också väldigt oväntat.
Ja, varför frågar du då? Ja, okej, okay, jag kan hålla med om det. Det kanske är det finaste. Travsportens blå band.
Mm. Bara en sån sak. Vi återkommer lite senare i detta 130, vad det nu är, nionde avsnitt tror jag, om derbyt såklart. Ska vi börja dock med den heta potatisen som har varit, jag vet inte hur het den är. Det har hållit på så länge nu så att det...
Så den börjar svalna.
Svalna, och man, till och med vi börjar tröttna.
Den hade ju kunnat varit oerhört het om man hade varit lite mer öppen med den här förhandlingen som pågick förra veckan, eller förhandlingsdagarna. Det blev ju,
det är ju en
fanns
poäng.
Inget att berätta om, helt enkelt.
Nej.
Framförallt om de som gärna vill kalla sig Travsportens stora tidning hade på något sätt bevakat det här. Och så att vi hade fått lite information och lite tyckande, mycket tyckande från travronden. Men där är det ju, ja, det låter ju som de har gått och satt dasklocket över det här.
Ja, så vi har fått luska själva, så kan man väl säga. vad har vi fått fram?
Ja.
Det är till att börja med ju Göran Wahlman då som företräder STs talan. Jag vet inte vad det, om det pekar i någon riktning. Det har ju hänt att han har förlorat mål.
Ja, men förr eller senare så vinner de ett mål.
Ja, tror du det nu då?
Nej, det är ju omöjligt att veta. Jag har ju förstått att ST försöker att krypa ur sitt ansvar i den här sorgliga historien genom att eller skylla över sina misstag skulle jag vilja säga, genom att skylla de misstag som har gjorts på en förrätta medarbetare, en pålitlig tjänsteman som var ansedd för hennes kunskap och moral och som gick bort för några år sedan. Det är denna kvinna man nu försöker skjuta över ansvaret på, och det säger en hel del tycker jag.
Det är ju inte helt nya uppgifter att hon var involverad eller inblandad. Däremot är det ju nytt att de så tydligt vill skylla på henne.
Ja, man har ju undvikit det tidigare har det känts som. Man har hört och läst mellan raderna att man har försökt att gå i den riktningen. Men nu tydligen under de här förhandlingarna så har man mer tydligt tagit ställning, sagt ifrån.
Och detta trots då att det är ju på importcertifikaten och avelspapperna är Christian Olssons namnteckning. Hur går detta ihop, undrar man ju då kanske.
Ja, det känns ju... Nej, när jag fick veta, ni sa det strax innan vi tryckte på inspelningsknappen, och jag blev tyst då, jag blir tyst nu. Jag tycker det är så olustigt bara. Det är så olustigt att välja en sån taktik. Lyfta fram en person som inte kan försvara sig. Och...
Den som har satt namnet på pappret och godkänt, det är väl den som har ansvaret, det yttersta ansvaret.
Alltså, är man dessutom då... Det är inte bara det att namnteckningen står där. Hon är ju chef för import och avel.
Det är ju så det fungerar i alla andra sammanhang. Har man skrivit under ett papper får man ju ta ansvaret. Det vet ju alla som har tagit ett lån eller vad det än må vara för någonting. Du skrev ju på, det är bara så. Det spelar ingen roll vad du säger. Det står ditt namn. Det borde väl gälla även här då?
Ja, olustigt verkligen. Kan SD vinna?
Ja, alltså juridiska spörsmål i alla sammanhang är svårt att sia om tycker jag. Det är, man tror saker hit och tror saker dit, men det är inte alltid det går som man tror. Juridiken är svår.
Dessutom när det då är transportens egen domstol, representanter för SD som ska döma.
Ja, man får ju hoppas att de här två nyinkomna juristerna får det här på rätt köl, men det är ju... Uppenbart att det är ST-representanter, eller i alla fall som representanter för transporten som finns i den här nämnden då.
Mm. Och skulle då, ja, det går väl vidare, i alla fall om ST skulle vinna så går det såklart vidare till överdomstolen.
Ja, det kan ju aldrig stanna där, som sagt, det skulle ju vara, ja, det är klart, nej, det stannar inte där, och jag försöker, nu när man inte får vara med, man får ju inte ta del av någonting, så... Man kan ju inte ens gissa, men det är just det man ska försöka fundera på. Vad är det de ska ta ställning till då? Det är att Propulsion, skulle han ha fått tävla eller inte tävla? Är det det man ska ta ställning till? Och det är ju, eller vems felet är att han fick tävla fast han inte skulle ha fått. Alltså jag tycker inte att problemskrivningen är alldeles jättegiven, men den kanske står på förhandlingspapperna.
Dessutom, vad säger det att man skyller på en enskild person på det här sättet?
Ja, men det är väl ganska tydligt att de är väldigt, väldigt rädda för att förlora detta.
Ja, men det säger väl att de har gjort fel?
Ja, det är absolut. Och att man nu inser att vi måste hitta en utväg. Annars förlorar vi det här. Och de har uppenbart kommit till det stadiet att de...
Det blir lite bakvänt. Att man skyller på någon och
det är som vi att gjorde säga. Fel, men tyvärr men, så finns inte den som gjorde fel i livet längre. Så det ska ju inte skyddas det från ansvar.
Nej, det spelar ju ingen roll, kan jag ju inte se. Det är ju fortfarande så att man är ju tjänsteman på SD, om det nu må vara så då. Jag tycker fortfarande det är olustigt att prata på det sättet, men vi säger det är ju fortfarande ST. Man kan ju inte peka ut en enskild medarbetare och lyfta ur den personen ur sammanhanget i sådana fall. Det blir ju väldigt märkligt.
Nej, det känns som det här har kantrat. Ja, det visste vi sedan tidigare.
Ja, en månad som sagt ska det ta innan vi får beskedet. Så då är vi väl 3,5 veckor bort då kanske, innan domen kommer. Ja, du nämnde travånden här. Jag vet inte var man ska börja sluta med dem. Hur har de bevakat det här? Från början.
Inte alls.
Inte alls alltså. Det är alltså som så att jag vet att de till och med har censurerat en artikel som var skriven i kritisk anda mot hur svensk transport har skött det här. Och ifrågasättande helt enkelt. Och den kom alltså inte ut i tryck. Obehagligt.
Faktiskt. Ja. Det ställs ju, jag vet ju, ända sedan jag var liten och läste travronden för första gången och minns den här kritiken som ju på något sätt alltid har funnits mot att det är dåvarande STC, att det var ett organ för STC då och så vidare, och att det fanns en problematik i det. Men på något sätt lyckades man, jag tror vi har pratat om det tidigare, det var Bo Fransson, Red Mile, och att de lyckades ändå hålla en journalistisk linje ändå. Jag kan inte påstå att jag kan alltid sak där, men när vi nu kommit just den här händelsen så har det ju verkligen ställt sig på sin spets där ST blir ena parten i en riktigt knepig fråga. Då är det ju alldeles uppenbart att det inte har fungerat att vara en oberoende journalistisk aktör här. Det finns ju ingen som kan försöka påstå ens.
Jag vet ju jag har vänner till mig som var med på ett möte där den nuvarande vdn ju helt enkelt tystade eller beslutade sig för att tysta Lars G. Dahlgrens blogg till exempel. Så det är ju, jag vet inte, det är lite skamsätt travarna tycker jag. Hur ofta har de ett eget gräv?
Alltså sådana här svåra frågor klarar jag inte just.
Nej, och det är ju just, just i det här fallet är det ju ändå, det går ju inte att komma ifrån. Skulle jag jobba på travronden skulle jag tycka det var oerhört jobbigt att få den här frågan. Vad har ni skrivit och varför har ni inte skrivit så mycket om eller någonting om Propulsion? Jag skulle tycka det var en mycket jobbig fråga att få.
Men uppenbart finns det ju det som har skrivits, men det har inte nått läsarna.
Ja, nej. Det är lite sorgligt faktiskt. Vi går återigen sida vid sida med Vinfolket med detta avsnitt. Och den här veckan har vi en producent som vi har haft tidigare som poddvin. Kom du ihåg med Lennart? Pecolet.
Ja, underbart.
Ja. Här har vi en liten, jag vet inte om man kallar det för lillebror eller
lillebror.
En kollega till Pecolet. Kallat apvinet i folkmun.
Mm.
Det är nämligen en apa på etiketten tillsammans.
Det känner jag igen.
Ja, några ballonger också.
Från något krogbesök någonstans.
Just det. En druvblandning på allt det goda Frankrike, Medelhavet och Vin de Paix kan samla. Syrah, Grenache, Cainon och Alicante samsas här och ger ett bistrovin för såväl grillning som pasta eller allt vad det kan vara. Det är som en Volvo som alltid startar, så vi nämns detta vin. Och som sagt, producenten heter Lucien Tramier. Vingården grundades 1912 när denne Tramier bestämde sig för att plantera sina första vinstockar i byn Chonquiré, kan det vara det? I Råndalen. Som sagt, samma producent som ett tidigare poddvin som heter Pecolet. Och detta vin går på faktiskt oförskämt prisvärda 135 kronor. Och ni hittar som vanligt veckans poddvin i annonsen på trottosport.nu. Det var dansk derby i helgen.
Ja, det var fantastiskt, Christian Jul.
Ja. Vad är han, 71?
Ja, han är 71.
Och
vann med Festival of Speed som är obesegrad i 12 start. Och dessutom var hans Frodo Cash med Thomas Urberg 2. Så att, det är helt otroligt egentligen.
Och inför mycket folk på Lunden, som vanligt. Ja, alltså, även om det inte var lika mycket som det brukar kanske.
5000 tyckte jag var i dessa pandemitider. Pandemin kanske är över i Danmark, jag har ingen riktig koll.
De har ju beslutat i alla fall, men det är inte nu, att från mitten på månaden så är det, då är det ju över i Danmark. Alla restriktioner är bort.
Det här var Jules 10:e derbyseger.
Ja, som kusk. Och sen har han, tror jag, någon tränare, ytterligare någon tränare, ja, seger dessutom.
Björn Goop vann ju för några år sedan med någon julhäst. Men om man tittar på svenska kuskar, vem är den alltså svenskfödda, säger då, kuskar. Vem är då den äldste? Det vet du, Magnus.
Ja, det var ju målfoto. Det var, som vi kommer fram till i alla fall, så är det ju två nordinare som slåss, och det är Gunnar Nordin som vinner med, nej förlåt, Sören, nu blev det så där, Sören som vinner med ett år. Han var, Sören var till och med nästan 63. Han var, hade två dagar kvar till han skulle fylla 63 när han vann med Mustard där, och hans broder Gunnar var 61 när han vann med Opal H.
Som är den mest överlägsna vinnaren, om jag minns rätt, Opal H. Om Jorma Kontio vinner på söndag så är han 68, tror jag. Och han vann för Ridley Express, det är väl 5 år sedan, då var han 63.
Ja, det är overkligt att Jorma är 68, det går inte att ta in alltså.
Ja, det betyder, då landar vi alltså i att det är Jorma Kontio som är den äldsta.
Ja, men jag sa svenskfödda.
Ja, svenskfödda, det är ju derbyt vi pratar om, då är det svenskfödda.
Den svenska kuskar säger vi, ja, då, okej.
Kanske borde införs bara svenskfödda, ja, kuskar också.
Ja.
Ja, det var hemskt. Otroligt också med Sören, 63 år när han vann, och sen efter det hade han två ytterligare karriärer.
Ja.
Hur fattig det är. Ja.
Ja, det var en järnstålman.
Osannolik människa. Ja, kan vi ta också vad vi tyckte om händelserna i Sundsvall? Och är det något att tillägga ens?
Ja, jag skulle vilja göra en, inte en avbön, men jag skulle vilja säga så här, att jag har ju haft synpunkter på Very Kronos och sagt att jag inte tycker att han har sett så bra ut, och vi har ju pratat om det och så kände jag så här nu, och jag tyckte ju inte i lördag absolut inte att han såg runt sista svängen lite rullig och så där, men jag kände ändå det, att jag kan inte sitta här och säga en massa saker utan att ha täckning för det. Och det visar sig när jag tittar tillbaka på lopp som han såg ut förra året, när vi har suttit och sagt att han var så bra och han fungerade så bra. Det är bra marginellt han är sämre i sådana fall i år rent aktionsmässigt, för han har aldrig varit riktigt klockren. Det var väl att man kanske blev så glad över, vi pratade ju om det, att han började gå felfritt, så man tyckte det var bra nog liksom. Men han har aldrig varit klockren, så jag måste nog backa lite där ändå. Jag gör det. Det är lite fånigt att sitta och hålla på Peter och säga att han ser fortfarande inte bra ut. Han ser nog ut så där. Och nu fick han äntligen vinna ett lopp också. Dessutom på, ja, hemmaplan.
Årets första seger.
Ja, visst.
Men borde, som det blev, borde han inte knatat undan lite enklare ändå? Nu gnäller jag igen.
Ja, det var... Ja.
Är det hårt?
Knatat. Det finns väl ingen inga krav att man ska vinna med 2, 3 eller 4 längder bara för 1 miljon i första prisen.
Nej, han har ju inte vunnit så. Nu ska jag inte säga något.
Han tittade ut i banan och det kom hos, det gäller ju bara att hålla undan för den, och så var det väl precis just som utmanade istället, men nej, det var han var bäst, men han fick bra lopp, var bäst den dagen, så är det.
Han brukar inte vinna med några mil. Han är ju inte som ett Eternal Royal som har kutat ifrån dem från början och sen vunnit med 50-60 meter, utan det är...
Nej. Alla säger att han var värd en seger, så vi får hålla med då.
Han har ju en jäkla skalle, hästen, det är ju så det är. Han, när det inte blir något strul för honom, så vill han ju gärna sätta huvudet först. Det är ju ingen tvekan om att det är så.
Vänta, tror du han kommer att passa på kolstubben, Magnus?
Ja, jag har ju blivit lite expert på det. Många som hästägare som har hört av sig och frågat, skicka video på sina hästar. Kan du komma? Ja, nej, jag ska aldrig mer prata om kolstubben.
Nej, förlåt, jag kunde inte hålla med.
Apropå gamlingar, Melander, Gunnar Melander.
Mm.
Ett nytt SMT, jag vet inte vilket det var i ordningen. Det är ganska många, och det är par i Monté också.
Ja, det är i alla fall över runt dussinet.
Ja, det är mer. Tror det är 16-17, men runt i det. Alltså, det, Gunnar överraskade lite, tycker jag, i lördags genom att trycka på direkt från start. Öppna för att få position och för att få överta ledningen tidigt. Han hade bestämt sig, det här är mitt lopp, punkt, slut.
Ja, i Sverige har han ju helt enkelt inget
nej, motstånd. Sen tror jag han led lite trots allt när han passerade mållinjen, att sonen Mikael hade galopperat, när Meldebodin galopperade i ryggen på honom.
Ja, just det.
300 kvar. Jag såg en läcker Vitruvio ta revansch i Montelloppet där. strax innan V75 och såg så oerhört läcker ut.
Är det hans grej nu kanske?
Montén. Han fick ju stryk då mot David Perssons häst veckan innan, men nu var han överlägsen faktiskt.
Och så är det ju då derbyvecka som sagt, och ska vi titta tillbaka till att börja med, vi brukar göra det på ett lopp i historien. 2000, hur såg det ut då, kom ni ihåg?
Galopp för reveny.
Ja, det var det. Det var ju rätt kul årgången då. Det var ju, men som sagt, det är inte det mest minnesvärda kanske, derbyt och årgången överhuvudtaget. Vi kan väl lyssna till början med hur det lät ett par månader tidigare.
Hästarna kommer fram till första 1000 som har öppnats efter snabba 1.12,5. Ett reveny i ledningen, fyra Rudéns sensation ut i tredje spår med där bakom då nummer tre Sankt Göran. Hästarna går in i sista kurvan, ett reveny i ledningen. Ludde tittar ut och ser att Rudéns sensation är på gång i tredje spår. Där är väl dock Sankt Göran som åker med perfekt där bakom i rygg på Rudéns sensation. Där bakom finns också Express Lavec. Ett reveny leder in på upploppet, men ser tagen ut nu när nummer fyra Rudéns sensation kommer upp på utsidan. Och längst ut kommer då Stig och Johansson med nummer tre Sankt Göran. Rudéns sensation och Jorma Kontio har tagit över. Men här kommer favoriten Sankt Göran och Stig och Johansson att närma sig. Men han har ännu inte fått slag på Rudéns sensation. Fortfarande har Rudéns sensation en längd till godo. Sankt Göran närmar sig mycket för sista biten och det blir hårt i mål. Det blir stenhårt i mål, men jag undrar om inte det var nummer fyra Rudéns sensation och Jorma Kontio som höll undan.
Sprintermäst med Mats Ahlqvist vid satt mikrofonen. Det kändes lite konstigt.
Ja, just det. Det var på den tiden, ja. Det ja. Travet har hoppat här, hit och dit. Vi har satt. Det lät som att där hade man glömt att det fanns trav där.
Var väl på femman något? Eller Nordic kärn?
Ja, visst. Var det oh, ja. Travet har varit nästan överallt. Mm.
Sankt Göran, han alltså inte fram till seger här i sprintermästaren. Rydéns sensation höll undan, men ett par månader senare så gjorde ju Stig H slag i saken. Minst i detta lopp. Det finns inte på och få tag på någonstans, men jag tror att jag har lite minnesbild över det. Att det var ett jädra slagfält första varvet.
Ragga lopp.
Ja, lite så. George Verbeck körde ju till exempel Comcarat. Och Sim Sippe var ju med och öppnade 9 första fem och 12 första varvet. Det är ju, det var ju snabbt på den tiden, för 20, drygt 20 år sedan. Sen när de hade formerat sig och lugnat ner sig så körde Stig och Johansson fram inför slutrundan. Som så många gånger för utvändigt ledaren och reglerade motståndet. Vann ju ganska enkelt till slut på 15-1. Det var ju bra på den tiden. Bara 2/10 från Victor Tilly året innan. Sankt Göran. Ingen derbyvinnare man drar fram sådär i rockärmen i första taget.
Nej, faktiskt inte. Men den här hästen sprang in över 6 miljoner kronor. Dexterfrontland var tvåa och kom Karat trea.
Simsippe tröttnade.
Det är en sensation helt. Som han sprintermästaren var ju då sexa. Mm. Så var någon Kantare spelade till er favorita. Simsippe gjorde bort sig.
Ja, han blev ju trött i slutet.
Han blev trött, ja. Kantare, Skogans Olof. Alltså, Sankt Göran gjorde inte så många starter efter derby, tror jag. Alltså, han gjorde några till för Stig och sen gick han till Lars-Åke Söderholm. Där han avslutade karriären, vann ett lopp. Men totalt 46 starter bara och 22 segrar. Alltså, han var, utav de där 46 starterna så var han 35 på plats, 36 till och med.
Inte illa för att vara en bortglömd derbyvinnare.
Nej, han var ju, fick en del avkommor sen också. Den bästa, ja. Saint Claude, Aphrodite Run, Brave Run, Felix Hughes, Sankt Gerda. Det var väl inga jättestjärnor. Han fick 84 avkommor.
Han var nog inte jättedyr.
Nej. Ägdes av Göran och Maj-Britt Johansson, Sankt Göran alltså, ja. Mm.
Agro häst på något vis.
Ja, vinner man 22 lopp av vad sa vi, 22 lopp av 46.
Lite runt framsteg, va?
Ja.
Ja, definitivt ju det, så inte så lite heller. Han var ganska. Nej. Han var ganska rund om steget. Det kan man också säga, långt ifrån Captain Corey som vi har pratat om.
Ja, det kan man säga.
Det var betydligt rundare.
Dess mot polen.
Ja.
Kan nämna också, han började ju inte sin karriär hos Stig utan gjorde ett antal starter för Roland Jansson.
Ja, just det.
Vann några lopp. Kjell Wallin körde några gånger. Stora tvååringspriset vill jag säga då vann han. Det var sista starten för Roland Jansson i Örebro.
Okej. Okay. Stora tvååringspriset, det är ett lopp som inte finns längre.
Nej, det har väl blivit svampen kanske.
Ja. På tal om det, Egerso har haft svårt att fylla loppen på, till helgen. Jag vet inte hur glest det var i många av dem. Fyra startande i tvååringsloppet.
Nej, det är det som händer.
Ja, jag vet. Ser det inte ofta ut, mer och mer ut så här i tvååringsloppen? Ska vi...
Jo, det tror jag. Det kan man nog säga att det är färre och färre som startar.
Vad är det, vad beror detta på?
Ja, men du ser väl hur man nu... Alltså, de här som matchar mot de stora loppen, de gör ju ett fåtal starter. Innan kriteriet, innan derbyt och sådär. Va? Man har väl kommit på det. Att det går jättebra för de hästarna.
Det är antingen det då, eller att det trots allt är för få, för lite pengar totalt i tvåringssporten. Så att man, det är inte värt det.
Nej, så är det ju kanske. Va?
Ska man inte lägga ner det helt då? Eller på sig? Varför slösa de här pengarna?
Ja.
Eller?
Jag vet inte. Slösa pengar, det gör man ju på så mycket annat. Så kan man väl göra det på tvåringslopp också.
Ja, kanske. Men vem blir glad av de här fyra hästarsloppen?
Nej, det är klart ingen vill ha, men det finns ju ett uppföljningslöpning och svampen som vi pratar om och så vidare, va. Det finns ju, för de som har tidiga hästar finns det ju pengar att tjäna där. Stora pengar.
Ja, tråkigt ändå utveckling att det är så.
Ser ut, du vill så. Ha mer tvåringslopp?
Antingen eller. På något vis. Mm. Så att man bestämmer sig. Nu är det varken hackat eller malet på något vis.
Mm. Nej, men så framförallt att det inte är några hästar. Alltså att det är, som sagt, att det är den här bristen på hästar i fälten. Även om, nu har vi fyra stycken i tvååringsloppet, men det är ju inte det enda loppet som sagt det är glest i. Att, folk, alltså, att det inte anmäls hästar till loppen trots att det ju är prispengar i dem som jag gärna skulle ta emot om jag hade en häst.
V4-loppen på Jägersro på lördag. 5 startande i derbymontén. 6 startande i lopp 2 med högst 62 000. 9 startande i ST-loppet, unga serie för treåringar. Och 8 hästar i B. Bengtssons minneslopp.
Ja, vad händer? Ett hån mot Birger Bengtsson.
Ja.
Det var gulddivisionen alltså. Det blev utanför kupongen.
Utanför. Ja, och likadant på söndagen. Det är tunt i flera lopp. Det är ju lite sorgligt för att vara en derbyhelg. Vad är spontant då efter försöken? Vad har vi för känsla inför helgens finallopp? Ska vi börja med derbyt?
Men det har pratats om att det kanske är det bästa derbyt. Det är svårt att jämföra årgångar, men det är klart att bredden av toppen är nog större än någon gång förut.
Kändes ju inte så för några veckor sedan. Det kändes som att det var kanske några par tre stycken som just skulle göra upp om det. Men det hände alltid någonting på slutet som vanligt. Och det känns ju faktiskt ganska öppet och spännande.
Ja, det är så många som kan vinna. Alltså det är inte bara... Det har ju varit många bra derbyn, McKnife mot Big Spender och sådär. Det var ju 2 stjärnor, men här är ju 4, 5, 6 stjärnor kanske.
Det är intressant, det är bara 2 hästar i finalfältet som har gjort 20 starter eller mer. Det är väldigt få starter och den som kommer att bli favoriten har ju gjort överlägset minst antal starter, Calgary Games. Men jag vet inte, utan att kunna derbyfältens historia så, men det känns som det är ett väldigt orutinerat derbyfält.
Det har gått mer och mer åt det hållet,
ja, precis.
Senaste åren och som vi har varit inne på.
Jag har funderat lite, hur ska han kunna vinna? Hur ska han vinna? Jag trodde ju på Calgary Games, men hur ska han vinna loppet?
Ja, vi rankade ju loppen där på sen tisdagkväll efter kvalen. Som en liten,
men jag har funderat efter...
Spontan grej liksom, första tanken. Så det var lite kul tycker jag.
Men hur ska han vinna loppet? Är det någon som kan berätta det för mig?
Ja, hur ska vem vinna loppet? Vem vinner?
Nej, men hur ska han, är eftersom han är favorit.
Ja.
Hur ska han vinna loppet? På vilket sätt?
Ja, säg väl andra utvändigt och på 700 kvar då.
Ja, okej.
Okay. Nej, jag vet inte. Det är ju...
Eller är han så bra så att Jorma bara styr fram i döden så vinner därifrån?
Ja, det vet. Det är ju en spännande fråga.
Vet vi vem som tar ledningen?
Nej, det gör vi. Någon kanske vet det. Jag vågar nog inte säga. Man kan ju ana vilka som kommer att försöka. Men det är ju en helt annan fråga. Men visst, alltså det är ju... När man tittade på de här uttagningsloppen så så var det ju, och sen kom lottningen och sen gjorde vi vår ranking där, och det var ju inte jättelätt. På något sätt blev det ju självklart, tror jag, att vi alla satte Calgary Games etta, därför att det är ju en makalöst fin häst som inte har förlorat, och det är svårt att säga att nej, men här rankar jag bara honom fyra. Det kändes ju väldigt svårt, men jag som vurmar inte så lite faktiskt för Timo Nurmos Henry Flyer Sisu till exempel. Det var ju inte förrän efteråt jag tittade, även om man inte ska stirra sig blind på tider, det gör jag ju verkligen inte, men intrycket när man såg loppen, det var ju att Calgary Games, han vann ju så lekande lätt och så vidare, men Henry Flyer Sisu vann ju också lekande lätt på en tid som var, ja, lika bra som eller till och med bättre, en tiondel bättre än Calgary Games. Så att det var lätt när Calgary Games vann, men det var inte speciellt svårt när Henry Flyer Sisu vann heller. Och som han har sett ut på slutet här, han är ju jättegynnad av den här distansen. Alltså.
Jag har ju hela tiden sen lottningen var klar gått omkring och trott att Önas prins tar ju ledningen ganska enkelt. Han är ju oerhört stark. Men eftersom Örjan ändå valde spår 1 med Brembling, så är jag ganska säker på att han är övertygad om att han håller ledningen.
Jag måste ändå ta upp på spår att jag skrev lite om det. Vad hände där i spårlottningen? Det är ingen annan som har uppmärksammat här, och det är verkar helt oviktigt. Chiro fick ju bollen före Calgary Games, men sattes alltså på ett bakspår, spår 9. Och så fick då Calgary Games, som Timo Nurmos själv äger, till skillnad från Chiro, spår 5.
Nurmos, ja just det.
Han
kanske vill ha, alltså jag ska inte säga att jag tyckte som du, han kanske vill ha spår 9 med Chiro. Han är ju inte så startsnabb, säger de som förstår det.
Jag får bara läsa vad han skrev i Travonden i maj månad. Travonden vill inte att jag ska skriva om vilka dåliga spår mina hästar får varje gång. Men det är bara fakta och alla kan gå in och kolla själva. Det är väldigt tråkigt, bla bla bla. På lördag i Umeå har alla 6 hästarna som är med i autostart för dåliga spår, bakspår. Han verkar inte gilla bakspår normalt.
Travronden vill inte att jag ska skriva att jag får dåliga spår.
Ja, där har vi det också.
Va?
Ja.
Tusa.
Men
alltså, jag har sagt det 100 gånger tidigare, säger det. Det här spårlottningssystemet är fullständigt åt skogen.
Det är så lättjefullt, de står där och...
Nej, men alltså, man kan inte göra så att vissa tränare, bara för de har kvalat in 2 eller 3 hästar, har en fördel mot de andra tränarna när det gäller spårlottning. De sitter och trycker på 3 bollar och ser hur de ska placera dem, va? Medan de andra tränarna eller kuskar, vilka de har, en boll då. Alltså, man måste hitta ett system som är rättssäkert, skulle jag vilja säga. Och jag har pratat med flera arrangörer om detta. Ja, men du har rätt, säger de, men ändå gör man inget åt det.
Ja, hur ska man göra?
Hur man ska göra?
Mm.
Ja, det är inte mitt uppdrag att säga.
Nej, det är sant. Det har du rätt i.
Men alltså, en boll i taget. Arrangören drar. Mm. Här är din boll.
Ja, spår 9. Det är alltså en vinnare därifrån sedan 1995, när Goddess Gold vann. Och sen efter det har det varit en. Spår 5 har man vunnit 5 gånger de senaste 14 åren. Så det är lite skillnad statistiskt. Ni är ett i derbysammanhang iskallt spår.
Jag räknar med, när det gäller spårlottningen, att Robert Karlsson började i måndags, att han inom en snar framtid kommer med en vettig idé så att man kan ta spårlottningen på allvar och att den blir så rättvis som möjligt. Tänk för att Chiro vinner nu från spår 9 då.
Ja, det kan lösa sig fantastiskt såklart, men det, i derbysammanhang brukar det inte göra det.
Fjärde utvändigt. Man vet ju inte hur Goop agerar från start. Det är ingen som tror att han laddar för fullt, för då riskerar väl han någon brasa.
Mm. Det är så många som känner sig kallade i ett derby, och de kommer utifrån där, och det brukar bli lite positionsväxlingar första varvet. Så sitter man med nummer 9 sjätte ut.
Ja, längre bak har vi inte att komma.
Nej. Ja, vi får se.
Märkligt var det.
Vem vinner? Ska vi peka ut en varsin? Nu när vi har fått tänka lite mer. Blir det tyst?
Ja, men jag har ju varit inne på det tidigare också. Jag säger Henry Flyer Sisu ändå. Jag gillar hur Nurmos har matchat i sprinterlopp och fått upp farten, och det såg så väldigt lätt ut även om det var ett billigt uttagningslopp han vann, men ändå, han var dagssnabbast, delad dagssnabbast i uttagningsloppen där ändå. Jag tror, och lång distans är han så gynnad av, så jag säger Henry Flyer Sisu, lite under radarn, men jag tror att det blir Nurmos som vinner med den. Och Mika Foss.
Då ska vi flika in här. Först ska sägas att Magnus Stålberg har ett totalisatorspel på denna häst.
Jag är alltså jävig här för att jag har spelat, ja, spelat till 85 gånger hos spelbolaget ATG.
Ja, just det. Det ska, ja, vi också.
Men vi kan säga att det finns andra spelbolag också. Svenska Spel hade 100 gånger och det missade jag. Det är ju pinsamt. Men oj, oj, oj. 85, ja, får vara okej. Okay.
Mm. Och jag har ett litet, för jag tyckte det var vettigt odds inför kvalen på Bramley. Men,
och då tippar du Bramley nu?
Nej, det gör jag inte. Jag tippar Calgary Games ändå. Om den är vid samma vigör, fräschör i finalen, så vinner den. Om den är sämre såklart, då, om den ser sämre ut så. Men den, alltså, jag har aldrig sett en Tim Nurmos häst vara så harmonisk, tror jag. Får man säga så?
Det är läcker.
Otroligt härlig häst alltså. Efter då Real Express som ju vann för, vad sa vi, 6 år sedan? Eller någonting.
5 år sedan.
5 år sedan, ja.
Hur går det för Lennart då? Har du någon vinnare?
Ja, men ja, alltså, jag trodde ju också på Nurmos-hästen här, men jag går emot nu mot vad alla tror. Jag tror faktiskt att, nej, inte mot alla tror. Nej, jag tror San Montör vinner.
Varför har jag har ingen feeling alls för den. Jag vet inte, jag kan inte sätta fingret på det. Jag tror bara inte det, jag vet inte.
Det var mycket frågetecken inför uttagningsloppet och det kom fram att han hade varit förkyld och lite sådana där grejer. Han har ju inte gjort många starter i år.
Nej, det har inte varit några problem. Det var ju att Björn Goop var avstängd. Det var ju därför han inte startade.
Ja, så var det. Ja, just det. Så var det. Nej, så det är någonting som är, man undrar ju då, och sen de här dagarna som inte är så många emellan och sådär. Det kan ju slå åt två håll såklart.
Det kanske blir enkelt. Det är en allsprins till ledning och så är det slut.
Vad är problemet där? Att om vi bara ska konkretisera, vilka nackdelar har man om man ändå går ut med att han har haft en liten febersläng? Exakt vilka nackdelar? Varför måste
feber sa han aldrig ju faktiskt.
Ja, förkyld då?
Ja.
Ja. Men man har mörkat det ganska länge här och inte sagt någonting.
Nej, jag vet inte vad det ingår
Vad ska hända liksom om det kommer ut?
Ja, men det är som i hockey där, att man aldrig talar om var exakt en spelare är skadad, utan det är liksom överkropp eller underkropp, för det, då skulle man satsa på spelarens svaga punkt. Det är, jag vet inte hur det skulle se ut i travet.
Ja, det där är AIK-syndromet ju, över eller underkropp.
Alltså, det började som så mycket annat i USA. Ja. Nej, ja, men jag vet inte heller.
Alla tränare i fotboll vill hålla sina skador så hemliga det går att göra.
Men jag menar, det är ju inte så man tänker som sammotör här. Då går de ut och säger att han har varit förkyld. Ja, vad kan hända då? Det är ju inte så att alla de övriga uttagningsloppet kör som dårar mot sammotör. De vill ju fortfarande gå till final. Och det är klart att sen i en final kan man heller inte göra det. Vi kör på honom, för han är nog förmodligen lite märkt av en förkylning. Det funkar ju inte så i trav.
Då ska man ju ha många hästar och offra någon mot den som har varit sjuk.
Ja, det ska vara så då.
Men det där ingår ju liksom i dramaturgin. Den här försköningen, det har vi pratat om så många gånger. Sen är ju vissa är ju ärliga alltid. Vissa slirar på sanningen. Och sanningen kommer alltid fram till slut då.
Ja, det är det som oftast är grejen. Det är skönt att man har det kortet kvar att spela och skylla på sen.
Ja, om det går åt helsike.
Ja, visst.
Men det är inte bra, då kom det fram.
Ja.
Vet vi hur det är nu då? Om Calgary Games vinner på söndag, är han den häst som har gjort minst antal starter och vunnit derbyt då? Det blir hans sjunde start i sådana fall och seger.
Ja, det är Pato.
Pato var nionde.
Ja.
Jag är rädd här att man missar någon, men jag tror inte det.
Man måste gå väldigt långt tillbaka, tänker jag. Det är bara Lennart som skulle kunna minnas dem, tänker jag.
Ja, men de tidiga, de gjorde ju mycket,
ja,
många fler starter.
Det känns ju inte som att det, inte. Ja, de hade gjort 290 starter.
Ja, ungefär. Men, nej, det finns ingen. Det kan jag inte tänka mig.
Finns det ens någon som har startat med så här förstarter i final?
Det tror inte jag faktiskt.
Nej. Om någon annan vet, podcast.trottosport@gmail.com, som allting annat man kan få drifta om kring våra avsnitt. Storupplagan, där blir stoet.
Jag noterar att Ulf Olsson som har kört den här David Perssons häst i alla starter i David Perssons regi, Global Brilliance. Och vunnit tre av, det var fem starter tror jag, tre av fem, bland annat försöket då. Nu valde bort henne för Hoboken Am.
Mm.
Och det kan man ju tycka vad man vill om. Så är det ju den här branschen att, att lojaliteten är väl inte alltid den som går i första hand. Och det är klart att med tanken på spårlottning och sådär så, så ansåg väl han att, att Hoboken Am hade en bättre möjlighet att vinna. Men då ska ju hon stå på friska ben också.
Och mm. det, jag vet inte, vi, innan vi gjorde den där rankingen så hade vi lite diskussioner under kvällen där. Så vi kom nog fram till gemensamt lite grann att vi är tveksamma till detta.
Ja, vi har ju pratat om henne tidigare under året och ifrågasatt varför hon överhuvudtaget startade. Eftersom hon ju var av på mitten som man brukar säga. Men alltså som, hon har ju varit långt ifrån startmässig. Nu kom hon ju ut och travade ju, men samtidigt hon var ju inte kontrollerbar överhuvudtaget. Hon slog ju sitt eget lopp.
Det var, vad, jag vet inte vad man ska säga, det var så nipprigt ut.
Nipprigt.
Ja.
Ja, jag, om man ska tro på, jag tror Hall of M vinner det här loppet.
Hon ser ganska klar bra. Favorit.
Ja,
lite överraskande. Ska hon vara det?
Ja. Jag vet hur oerhört besviken han var efter storkampionatet, Stefan P. Pettersson. Men då sa han, derbystoet är ett halvvarv kortare, det kommer passa bättre. Och det, visst, det kan man ju ana eller förstå. Men som hon såg ut i försök, vem ska kunna rå på henne?
Det är såklart han är mer som det skulle klaffa lite från åttonde. Alltså.
Ja, och sen kanske...
Det står kan ju mellan vara... dem faktiskt.
Ja, det är väl just det där med vad som händer om Hoboken Am nu då travar men beter sig likadant som senast, att det bara finns en växel. Då, en ganska pigg Hall of Am dessutom då och få Hoboken Am över sig eller hur det nu kommer att se ut. Det känns ju inte som det är fördel för någon av dem i alla fall.
Varvet på 09-2.
Ja, jag får liksom känslan av att både då Hoboken Am som har två och Hall of Am som har tre. Det känns för mig som två inte jätteheta kandidater faktiskt. Jag tror betydligt mer på Hanimeras och jag kommer även att tjata lite grann om Sayonara som jag tycker är... Som också kan
ja, jag tänkte fråga det. Finns det någon luring här i, som kan slå till om det?
Ja, det är väl som du säger, Magnus, att Sayonara är ju luringen. Det blir hårt tempo. Hon får ett lopp i ryggen. Hon var ju fantastisk senast. Alltså. Hon också. Och så är hon oerhört speedy. Så det kan nog vara en luring. Det kanske inte är någon luring. Jo, men hon är väl inte jättespelad. Jättestreckad.
Det här blir ju kul att se vad Örjan hittar på från åttonde spåret när det nu blev ett åttonde spår. Där är det är som sagt, ja. Det är Örjan. Han är bra på det mesta och här måste han ju hitta en lösning också.
Jo, det är ju, han hade ju dåligt spår i storkampionatet och fick vänta med sin speed gå i rygg där på Erik Adielsson. Men var gynnad av att det var lång distans. Men klart blir det tokkörning här mellan amhästarna. Då... kan ju han är mera synande.
Och Örjan kör ju inte en millimeter i onödan någonstans under tiden medan de rusade framme. Så att han har ju sitt kvar till slut som alltid, det vet vi ju.
Men då ska Hoboken Am funka också. Det kan, ja, det ger sig i värmningen om att göra med det och göra överhuvudtaget på söndag. Väldigt intressant att följa henne under dagen.
Nej, så är det.
Och du ska dit?
Ja, jag är en av de här 600 som kommer in i dagarna. Eller åtminstone får se hur det blir med fredagen. Det är alltså bara, det kommer kännas jättekonstigt, 600 personer på ett på svensk tag där vi även om det inte brukar vara någon sagolik publikfest, så ja, det blir märkligt.
Det är en sak som är bra med att du är på plats, Henrik, också. Jag tänkte bara säga det. Om vi säger att det ger sig i värmningen Hoboken Am. Vi fick aldrig se någon värmning av Hoboken Am inför uttagningsloppet, så att värmer de inte på banan, då får du rapportera och tala om hur det ser ut.
Står där borta på rid, vad heter det, slingan där borta.
Ja, just det.
Du får inte stå bakom det där staketet då, Henrik, upp en bit så att du ser.
Ja, exakt. Så får det bli. Vi noterar också faktiskt det första gången. Jag ställer mig lite frågande här, men kom ut på STs hemsida då att de har övervakningsstall i en derbyfinal. Jag tror det är första gången.
Och det har du frågat efter faktiskt.
Ja, jag tyckte det var konstigt.
Jag tyckte det var märkligt, man har övervakningsstall i flera av de här storloppen, men inte i det lopp där det delas ut mest pengar.
Nej, det och kriteriet är de mest penningstinna numera med 4 miljoner då till vinnaren, om man, som ju väl alla numera kör premiechansen. Men det blir det alltså. Och det är ju jackpot. Derby lördag jackpot gillar man ju.
Så pass.
Ja, faktiskt. Den enda helgen på året som jag bryr mig om det blir jackpot eller inte. Har du kollat något, Magnus?
Alltså, jag kommer att... Jag har två stycken hästar som jag tror bara vinner.
Tackar.
Ja. Men jag kan ju säga att jag tror ingen av dem är speciellt rolig. Ja, det är klart, har man fem andra i 1-procentare så är det väl kul. Men jag tror att i V75-2, som är ett klass 2, försöker väl lång distans. Det tror jag kapten Brodde vinner. Erik Adielsson kör åt Timo Normos. Jag tror att det där blir det inte... Där blir det inte speciellt spännande. Och sen i... Var det i avdelning 7 de hamnade stona den här gången? Hevin Boko var ju sjövild ifrån innerspår på tillägg i lördags och tog ju inte ett travsteg och var ju diskad efter 150 meter, 200 meter. Men jag tror att hon... även där tror jag hon blir väldigt, väldigt svår att slå. Wild Love kommer ju ut igen efter lite vila där. Och, eller ja, det är inte så mycket vila. Hon startar ju den 22 augusti.
Nej, Hevin Boko. Kortaste efter vila.
Hon hade vilat innan det. Så hon har fått ett litet lopp i kroppen här.
Hon skulle vara med i EM och fick inte vara med i EM. Det var.
Just det. Så hon är nog i ordning.
Nej, hon har ingen form.
Är det så?
Nej, hon var i trean och sånt där sist då. Men Hevin Boko blir en favorit.
Det är svårt att säga det. Nu Activated vann ju... Nu när vi spelar in är ju Activated favorit, men det är ju heller ingen omsättning då. Så att, tror att det kommer att ändra sig.
Miracle Tile är väl Europamästare?
Ja, förlåt, jag missar Miracle Tile. Hon är faktiskt favorit redan nu också. Ser jag nu. 34% mot Activated som är 28. Men det är som sagt, det är ju ingen... Det är ingen omsättning när vi spelar in där. 137 000, det är ju ingenting.
Erik Adielsson, alltså kapten...
Kapten Brodde.
Apropå Erik då, den här uppgiften var ju helt enastående att läsa, att han har kört 10 000 lopp, var det så, utan att bli avstängd.
Ja.
I Sverige, jag tror han hade någon avstängd i Tyskland där, kanske en jäkla konstigt historia. Men är det inte helt enastående?
Det är helt otroligt. Du är väl, jag vet inte Henrik, du har inte kört något lopp va?
Nej.
Nej, men Lennart, du har ju kört lopp. Jag som inte har kört lopp.
För mig har aldrig varit avstängd så mycket, kan jag säga.
Nej, precis, du ser. Men alltså, det ser kolossalt svårt ut att köra travlopp på många sätt. Men ett är ju att det är så otroligt trångt och smått hela tiden. Och att köra 10 000 lopp utan att göra någonting som föranleder en avstängning. Jag skulle bli ett års avstängning, alltså 12 månader efter mitt första lopp förmodligen.
Ofta om stora pengar alltså. Det är,
och ändå, ja, visst.
Ändå, det är klart att han har fått en del böter, men nej, det är helt otroligt tycker jag.
Ja, det är ogreppbart faktiskt. Jag har inte tänkt på det överhuvudtaget. Så uppgiften kom ju från ingenstans typ, men nästan, och sen, ja, det går inte att ta in knappt. Alltså någon, inte ens en driv, alltså okej, man har en drivningspolicy eller vad man säger, att man står för någonting inom de reglerna, men att, som du säger Magnus, att aldrig putta på någon lite för mycket och, nej.
Jag vet inte om den här STCS var det förut, STCS guldnål fortfarande delas ut. I så fall så är ju Erik Adielsson värd den här guldnålen, men jag tror de har slutat med det. Det var på Uno Sved och Bruna Nordins tid och sådär.
Erik är ju väldigt ödmjuk också. Jag såg någon intervju för någon vecka sedan när det här kom upp först där lite grann, och att han ville ändå poängtera att han har haft lite tur också. Och det kan man ju... Det kan man ju
tur i 10 000 lopp, det är helt liksom... okej då.
Kanske han har blivit som storkusk också lite gynnad av domaren också. Men bortom detta så är det ju hisnande. Även bortom,
sen är det ju lite så här, jag tänker lite grann det här, nu var det väl, jag vet inte om det var så att han var nära 10 000 lopp utan avstängning när de började prata om det här, eller om det hade passerat. Därför att man minns hur det var på Svensktoppen där, när man började prata om att var det Lasse Stefan som var på väg att slå något rekord där. Då, de började prata om det lite väl tidigt ju, så att det liksom, de röstade, folk började ju rösta på den bara för att det skulle bli ett rekord. Då kan man ju kanske tänka här att, tänkte, ja. vi ska inte fälla Erik här nu, för att nu...
Nu är vi nere på, nu är vi på djupvatten att jämföra Erik Adel som en Lasse Stefans.
Då, ett av Sveriges mest populära dansband. Nej, men just det där att det är ju lätt att bli nojig om man står där och vet att jag har om två lopp. Klarar jag två lopp till så är det 10 000. Jag tror inte Erik räknade så. Han är inte riktigt sån. Men det är hur som helst helt otroligt. Jag menar, bara att köra 10 000 lopp, det är ju i sig en prestation.
Är det inte mycket V86 nu för tiden? Eller?
jag bryr mig. Alltså, det går man ju förbi. Det går man bara förbi.
Jag upptäckte i fredags att det var något som hette det Super Days eller ja, någonting. Det var ju fredags, då hade det pågått i någon dag redan.
Idag är det på igår måndag var det på Axvalla som delar med någon bana. Jag är dåligt insatt, men det är tydligen V86 varje dag nu för tiden.
Ja, jag mötte, faktiskt blev jag förvånad. En god vän som jag inte ens visste spelade på trav, han tog upp i
Som inte ens visste var din vän.
Ja, nej, men i lördags kväll efter V75 där, och jag kom och sa att jag hade svurit över någonting i alla fall. Och då, det han konstaterade att det är ju bara jackpot på det där V75. Så, det är ju alltid jackpot, det är bara jackpot. Folk, till och med folk som egentligen inte bryr sig är ju helt blasé. Och det är för mycket av, det har vi ju säkert pratat om tidigare, men det är jackpotar hit och det är Super Days hit. Det finns ingenting kvar för ATG att ta av. De liksom håller på och försöker. Men jag tror att de skulle behöva börja om från noll lite igen. För att det ska få någon effekt på alla.
Lord Jackpot läste jag på nätet. Lord Jackpot.
Ja, det har ingen effekt hur som helst, känns det som längre. Det, jag vet inte. Om man måste ta till ord som... När man måste börja använda ordet super för det. Då vet man att det är inget tryck.
Men alltså det är någon stor pot som går ut då. Jackpot. Ja, på onsdagen,
ja. Ja, det kulminerar.
Det är på onsdag. Ja. Och det var ju också väldigt, väldigt tunt anmält i loppen.
Jag blev kallad för av en biluthyrningsfirma här inför min bilhyra idag. Så blev jag kallad för supersmart, apropå det. För att jag hade loggat in i förväg så att hanteringen väl på plats skulle gå snabbare.
Ja.
Supersmart var jag. Och sen efter det så väntade mitt äventyr med den där bilen.
Vad var det för bil?
En Hyundai. Ganska blek. En sån här tingeltangel Hyundai. En ganska liten modell.
Tingeltangel Hyundai.
Ja, men sådär som så man måste koppla bort för att man kommer för nära linjen. Så att
måste man trycka bort.
Ja, det är ju hemskt alltså.
Vingla bilen som en jävla fylltratt.
Ja.
Jag har som på min bil.
Jag vill att mina bilar ska vara som VM-loppet. Analogt. Ingenting ska vara. Inget tingeltangel överhuvudtaget.
Du vill veva ner rutorna för hand.
Gärna.
Ja.
Ja. Ja, derby helg ser vi fram emot.
Ja. Vi förväntar oss en initierad rapport från publikplatserna.
Det lovar jag och försöka komma med.
Ha det gott.
Om en vecka. Ja. Hej då.
Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.